Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han är dock när dem som hava en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdiga suckar och vänder sig till deras bön. Låt dem oss därför trösteligen gå fram till hans nådetron och bekänna vår synd och skuld. Jag, fattig, syndig människa, som är syndfödd, i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat dig över allting, inte min nästa såsom mig själv. Emot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar, och vet mig för den skull vara värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle så döma mig som mina synder hava förtjänt. Men nu har du, käre himmelske Fader, utlovat att med mildhet och nåd omfatta alla botfärdiga syndare som omvänder sig till dig och i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst fly till din faderliga barmhärtighet. Dem vill du tillgiva i vad de hava brutit emot dig och aldrig mer tillräkna dem deras synder. Därpå förlitar jag mig, arme syndare, och beder dig trösteligen att du efter samma ditt löfte värdes vara mig misskunnsam och nådig och förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära. Den allsmäktige evige Gud, förlåte oss alla våra synder efter sin stora outgrundliga barmhärtighet för frälsarens Jesu Kristi skull, och giv oss nåd att bättra vårt leverne och få med honom ett evigt liv. Amen.
Mäktige Gud, att vi som nu har hållit oss Må i våra hjärtan bevara korsets och uppståndelsens evangelium, så att vi dagligen dö från synden och uppstå till ett nytt liv genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Hör en Herrens ord i episteln på första söndagen efter påsk. Så skriver aposteln Sankt Paulus: Kära bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot och som I ännu stod kvar i, genom vilket I och bliven frälsta. Jag vill påminna eder om hur jag förkunnade det för eder, så fram till eljest hållen fast där vid. Om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro. Jag meddelade eder ju såsom ett huvudstycke vad jag själv hade undfått, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, och att han blev begraven, och att han har uppstått på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever kvar, medan några är avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är att likna vid ett ofullgånget foster. Jag är den ringaste bland apostlarna. Jag är icke ens värdig att kallas apostel, jag som har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla, dock icke jag, utan Guds nåd som har varit med mig.
Thank you.
lysten edra hjärtan till Gud och hören dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Johannes. På aftonen den första veckodagen medan lärjungarna av fruktan för judarna vore samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: frid vare med eder. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Åter sade Jesus till dem: frid vare med eder. Så som Fadern har sänt mig, så sänder och jag eder. Och när han hade sagt detta andades han på dem och sade till dem: tagen emot den heliga anden. Om I förlåter någon hans synder, så är de honom förlåtna, och om I binder någon i hans synder, så är han bunden i dem. Men Thomas, en av de tolv, han som kallades Didymus, var icke med dem när Jesus kom. Då nu de andra lärjungarna sade till honom att de hade sett Herren, svarade han dem: om jag icke ser hålen efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen efter spikarna och sticker min hand i hans sida, så kan jag icke tro det. 8 dagar därefter vore hans lärjungar åter där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna vore stängda och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med eder. Sedan sade han till Thomas: räck hit ditt finger, se, här är mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla icke utan tro. Thomas svarade och sade till honom: min Herre och min Gud. Jesus sade till honom: eftersom du har sett mig, tror du. Saliga är de som icke ser och dock tror. Ännu många andra tecken som icke är uppskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa hava blivit uppskrivna för att de skulle tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att I genom tron skulle hava liv i hans namn. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror upp på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.
I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jesus sade till Thomas: saliga är de som icke se och dock tro. Han talar här om den saliggörande tron. Han prisar dem saliga som tror utan att se. Och detta är ju för oss som står i den situationen, i motsats till apostlarna, att vi icke ser Jesus med våra yttre ögon. Att vi inte har sett honom när han vandrade här på jorden. Och att vi inte har mött honom så som de fick göra, och även Thomas fick göra, när han hade uppstått och visade sig för dem och åt och drack med dem och talade med dem. Många människor kan känna en viss avund, och somliga tänker: ack, om vi hade levat då, om vi hade fått vara med då, då skulle det väl inte vara någon konst att tro. Men nu ser vi honom inte. Hur ska vi då kunna tro? Nu säger alltså Jesus att de som icke ser och ändå tror, de är saliga. Det är för oss som nu lever. Det finns en saliggörande tro. Och nu ska vi låta detta heliga evangelium som vi har lyssnat till undervisa oss om den saliggörande tron. Den saliggörande tron. Och då ska vi först se vad den innebär. Vad innebär den saliggörande tron? Det får vi veta i slutorden av detta evangelium. Vad är den saliggörande trons innehåll? Vad är det man ska tro? Det är ju inte vilken tro som helst. Jo, det är tron på Jesus såsom Guds son. Det är tron på Jesus såsom Guds son som gör en människa salig. Den tro som vi har bekänt i trosbekännelsen idag. Det blir det första som vi skulle säga. Den saliggörande tron, det är tron på Jesus, Guds son. Någon kanske tycker att det är väl för lite. Andra säger: ja, men det kan vi väl inte tro. Det är väl inte nödvändigt. Det finns många meningar bland människor, men fast står genom tiderna att detta är den allena saliggörande tron. Det var detta de flesta judarna inte kunde tro, inte ville tro. Det var detta Jesus blev dömd till döden för, att han bekände sig vara Messias, Guds son. Det är detta som hela Israel idag i stort sett icke kan tro. Som vi vet är den stora tragiken och tragedin med Guds egendomsfolk, med det utkorade folket, Jesu eget folk. Att de väl nu för tiden kan räkna Jesus av Nazaret som en stor profet. Ja, kanske rent utav som den största i hela raden av stormän i Israel. Men längre kan det inte gå. Det avgörande är detta: är Jesus en stor profet? Är han en stor människa, den största av jordens söner? Ja, det kan människor gå med på möjligen. Men det avgörande är han den levande Gudens son? Det är det enda som kan hjälpa oss. Ty en människa, inte ens det största helgon eller den mest inspirerade profet, kan rädda oss. En profet kan förkunna Guds vilja. Han kan väcka samvetena. Han kan förkunna Guds ord. Så som vi ser i Gamla testamentet bland de heliga profeterna. Han kan förebåda Kristus, han kan tala om honom. Men det enda som kan rädda oss människor är att Jesus av Nazaret, som var en människa av kött och blod som vi, fastän utan synd och utan någon jordisk fader, född av jungfru Maria, med den olikheten ändå en sann människa alltigenom, att han tillika var Guds enfödde son, född av Fadern i evighet, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad. Det är den saliggörande tron. Och då säger människor så här: ja, men är det verkligen nödvändigt att omfatta sådana trossatser? Ska man hylla vissa åsikter då för att bli salig? Egentligen ligger det inte till på det sättet. Utan det ligger till på det sättet att endast han som är Guds son, han som är sann Gud, har kunnat besegra döden och djävulen, har kunnat försona oss med Fadern, har kunnat bära hela världens synd. Det är bara ett faktum. Det är så. Han har gjort detta. Och det är detta som gör oss saliga. Det är inte så som människor tänker: jaha, vi ska tänka på det sättet och så blir vi saliga. Nej, det är bara det är frågan om att ta emot detta, erkänna detta som Jesus redan har gjort, det som han är, böja sig inför detta faktum att han har lidit och dött för oss. Och att han inte kunde behållas av döden därför att han är Guds son. Att han måste uppstå igen och verkligen har gjort detta. Och att han med sin uppståndelse har visat att hans bekännelse inför Kajfas och Stora rådet, den bekännelse som han blev dömd till döden för, att den bekännelsen var sann. Att han verkligen var och är Messias, den levande Gudens son. En sann Gud och tillika en sann människa. Det är den saliggörande tron. Det är grunden på vilken hela den kristna kyrkan bygger. Det är det faktum varav hela vår salighet beror. Om detta inte hade skett, om det inte vore så, så skulle vi vara förlorade. Det är alltså inte bara en åsikt, en idé, utan det är en verklighet. Och så finns alltså syndernas förlåtelse, liv och salighet för alla. Därför att Jesus har kommit till världen. Därför att han verkligen har uppstått. Det andra vi ska låta vårt evangelium svara på, det är: vilka följder har då denna saliggörande tro? Vilka följder har den med sig? Vilka gåvor skänker den? Ja, det ligger ju redan i ordet saliggörande. Det gäller alltså för oss att ta fram ur detta ord salig allt som ligger där i. När Jesus prisar en människa salig, då är det inte bara så där en gratulation så som vi kan räcka varandra på högtidsdagar, mer eller mindre allvarligt menade. vi lyckönskar och så vidare. När Jesus säger någonting, då är det inte bara ord, då är det inte artighetsfraser, då är det inte välmenande önskningar, utan då är det återigen faktum. Ty han är ju sann Gud, och vad han säger, det är verklighet. När han säger till en människa, salig är du, som han sa till Simon Petrus när han bekände samma tro vid Caesarea Filippi, då var Petrus salig. Salig är du, Simon, du kött och blod har icke uppenbarat det för dig. Och nu säger han samma sak till Thomas, men inte bara till honom, utan till alla som tror, det som Petrus bekände och det som Jesus bekände och dog för, och det som också Thomas bekände, min Herre och min Gud. Vad betyder det att vara salig? Somliga människor menar att salighet det är att ständigt gå och känna sig lycklig och vara uppe på höjderna. I så fall skulle knappast sådana stormän i Guds rike som Martin Luther eller som Paulus, den store Paulus, vara saliga. Ty de var inte alltid så där lyckliga att de gick omkring och kände sig fyllda av lycka. Utan Paulus, han berättar ju om sina många vedervärdigheter. Han talar om sina många yttre lidanden. Och han talar om att han ibland var nära förtvivlan. Han var på förtvivlans brant vid Efesus när han var stenad och slagen nästan död. Då kände han sig inte särskilt lycklig, utan han var nära att ge upp. Och Martin Luther får vi veta att han många gånger var så nere, så förtvivlad, eller så nära förtvivlan, att han mitt i natten måste tillkalla någon som skulle förkunna för honom syndernas förlåtelse. Människor är inte detsamma, de är inte oföränderliga. Vi är allesammans mycket olika, olika dagar. Vi har våra svarta dagar och våra ljusa dagar. Somliga har ett ljusare lynne, andra har ett tyngre sinne och ser mörkt på tillvaron, och de har svårt att känna sig lyckliga. De går liksom i moll, andra går i dur. Betyder det då att de där glada människorna är mera saliga än de där som är lite tyngre till lynne? Nej, det är inte så. Gud har icke anseende till personen. Han har skapat båda delar. Han har skapat de långsamma och eftertänksamma och de tungsinta. Han har skapat de glada människorna som har lätt att glädjas och ser allting i ljusblått. Han har skapat det ena som det andra. Salighet är någonting mycket mer än att känna sig lycklig, att känna hjärtat fyllas av glädje. Ibland bryter saligheten igenom på det sättet. Ibland känns den inte. Det är så med Guds heliga, det vill säga de kristna, att deras sinne växlar. Som det står i en psalm, är så saliga, suckar så tungt. Ibland känner de sig saliga, ibland suckar de tungt, ibland förnimmer de nåden, ibland är den inte kännbar. Och så, om man nu skulle grunda det hela på detta, att jag känner mig så lycklig, då vore det en mycket skör och lös grund att bygga på. Nu är det inte så. Saligheten, den är Guds nåd i Jesus Kristus. Saligheten, den är syndernas förlåtelse, som är ett faktum, som är given oss, förvärvad åt oss av Jesus Kristus. Saligheten är inte detta att vi svingar oss upp, utan bara att vi tar emot Saligheten är inte att vi stiger upp på en hög klippa, utan att Gud lyfter oss dit. Att vi bara står där på klippan Kristus. Sen må det storma utom oss och inom oss hur som helst. Men den som står på klippan Kristus, den som verkligen håller fast vid detta, att trots alla mina synder och trots att det står så illa till i världen och trots att jag kan känna mig som den sämsta människa i världen, så står det fast, orubbligt fast, att Jesus Kristus är försoningen för mina synder. Han har verkligen uppstått. Och detta medför inte bara att mina synder är förlåtna här i tiden, utan syndernas förlåtelse är liv och salighet. Den som tror detta har evigt liv. Ty Jesus nöjer sig inte med detta, att ge oss en tro som ska göra oss någorlunda lyckliga ibland, att vi ska ha en viss tröst i all bedrövelsen här på jorden så länge vi lever här. Han har inte dött bara för att människor ska någorlunda klara detta livet och hålla sig uppe i tron på att något har skett, utan han har ju dött för att vi ska få det eviga livet. Och den saliggörande tron, den innebär att den människa som tror på Jesus och tar emot allt vad han har gjort för oss, han ska leva evinnerligen. Han ska leva när han dör. Hans själ ska av de heliga änglarna föras till Abrahams sköte. Han ska med Jesus vara i paradiset när detta livet är slut. Han ska på den yttersta dagen uppstå, inte till dom utan till frälsning, och få vara med alla de rättfärdiga och saliga. Det är den saliggörande trons följder. Det är saligheten som håller mitt i all bedrövelse och all nöd, som uppehåller martyrerna även när de som Paulus och andra kan vara nära bristningsgränsen. Vi vet ju hur tusentals människor pinas och plågas och på olika sätt själsligen och kroppsligen idag för sin kristna troskull. Inte känner de sig alltid saliga. De kan vara liksom borta, de kan vara med allehanda droger och allehanda andra medel förändrade till hela sin person genom människors ondska och genom vetenskaplig tortyr. Men mitt i allt detta så bevarar den levande uppståndne Herren dem. Han håller fast dem när de inte längre kan, för utmattnings- och plågas skull, hålla fast vid honom. Då är det han som trofast bär dem. Och det är mitt i all sin nöd, som övergår allt förstånd för oss, saliga. Och så är det också när döden kommer. När en människa avklädes det ena efter det andra. När hon börjar bli åderförkalkad och folk kanske skakar lite på huvudet och säger, nu är han gammal, nu är han gaggig och så, nu är han sådan. Nu är han sådan och sådan, nu kan han ju inte tänka. Och så, när till sist kanske medvetandet försvinner och en människa ligger där och liksom vittnar om bara förgängelse och intighet. Mitt i allt detta så gäller Guds trofasthet. Salig är den som tror. Mitt under medvetslöshet, när våra sinnen inte längre fungerar, så bor Guds heliga ande i en sådan människa och skall på den yttersta dagen uppväcka till och med de saligaste, de heligas kroppar. Och själen ska föras i dödsögonblicket in i paradiset och vara med Gud, med Kristus. Detta vet vi därför att Jesus har lovat och sagt detta. Därför att han har lidit och dött och uppstått för detta. Det är den saliggörande trons följder, det är själva saligheten. Och så kommer vi till för det tredje till frågan: hur ska då en människa få denna saliggörande tro? Då säger vi: denna saliggörande tro ges oss genom Guds heliga ord. Den ges oss genom Guds heliga ord. Det är detta Jesus menar när han säger: saliga är de som icke se och dock tro. Det innebar en tillrättavisning av Thomas, ty han hade bort tro innan han såg Jesus. Liksom de heliga apostlarna, de andra apostlarna, borde ha trott innan Jesus uppstod. Johannes säger ju tidigare i samma kapitel om Johannes och Petrus, om sig själv och Petrus, när de båda hade sprungit i kapp till Jesu grav. Och Johannes såg linnebindlarna som låg där och huvudduken som låg för sig. Och så kom till tro. Förstod att Jesus inte var bortrövad utan att han verkligen hade uppstått. Då tillägger aposteln något som kanske har förvånat någon. De hade nämligen ännu icke förstått skrifterna. Om de hade förstått de heliga skrifterna, då skulle de aldrig ha tvivlat. Inte ens när Jesus stod på korset, inte vid hans begravning. De skulle veta att han som dödades på korset skulle uppstå. Så som Jesus undervisar lärjungarna på väg till Emmaus och säger: måste icke Messias lida allt detta för att ingå i sin härlighet? Och så gick han igenom alla skrifterna, Moses och alla profeterna, och visade detta, att det var förutsagt allt sammans, att Messias måste lida och dö för att sedan ingå i sin härlighet. Och Thomas, han borde ha trott apostlarnas vittnesbörd, sina medlärjungarnas vittnesmål. När de förkunnade detta för honom: vi har sett honom uppstånden, vi har talat vid honom, han har mött oss här, då skulle Thomas ha trott. Varför tror människor inte? Varför säger de: jag kan inte tro som Thomas? Ja, vi kan ju säga det: hade Thomas varit med den första påskdagen, då hade han inte behövt gå hela veckan i otrons mörker. Där har vi ett skäl till att människor har svårt att tro. Jag menar inte att kyrkan är en maskin som skapar tro bara rent automatiskt, bara man sitter i kyrkan. Men Thomas exempel säger oss detta, att den som inte är med i församlingsgemenskapen, han har svårare att tro. Det är inte underligt om det är många människor som sällan eller aldrig är med i församlingen, i gudstjänsten, som tror den falska påståendet att man kan vara lika bra kristen utan att gå i kyrkan. Det är inte underligt att de inte kan tro. Det är inte underligt att människor som inte öppnar sin bibel inte kan tro. Thomas, tvivlaren, han lär oss detta. Tänk om han hade varit med den första dagen. Om han inte hade svikit gemenskapen, inte övergivit församlingsgemenskapen, vi vet inte varför han gjorde detta, då skulle han kommit till tro en vecka tidigare. Men Jesus hade barmhärtighet med honom, och så kom han nästa gång istället. Ofta går det ju så att när en människa har varit borta en söndag, så går det av sig självt att vara borta nästa och nästa och nästa. Och så kommer man längre och längre bort ifrån församlingsgemenskapen, ifrån Guds ord. Undra på att det är svårt att tro när man inte lever i församlingens gemenskap, när man inte håller fast vid apostlarnas undervisning, vid bönerna och brödsbrytelsen och brödragemenskapen som den första kyrkan gjorde och som kyrkan i alla tider måste göra, som varenda enskild människa måste göra för att icke gå förlorad, för att icke förlora tron, den saliggörande tron. Detta lär oss alltså att den som är med i den kristna gemenskapen, den som håller fast vid apostlarnas undervisning, det vill säga vid Bibeln, vid bekännelsen, vid evangeliet, och inte överger församlingsgemenskapen och lever av Guds ord både söndag och vardag, han föres av den heliga ande till tro. Inte mekaniskt, inte automatiskt, men den som verkligen ber om detta, som Thomas gjorde, han föres till tro utan att se. Detta är att tro utan att se med sina yttre ögon. Till tron kommer, säger aposteln Paulus, av predikan. Jesus säger, saliga är det som höra Guds ord och gömma det. Där har vi samma sak. Det var inte frågan om att se. Människor kan se ganska mycket. Det fanns många som såg den tomma graven, de trodde ändå inte. Thomas hade kanske varit där också, men han trodde ändå inte. Han begärde att få se Jesus kroppsligen och det fick han. Vi kan inte begära det. Men Jesus har lärt oss allt detta, att han ger tron genom ordet och genom de heliga sakramenten, där han är osynlig mitt ibland oss, där han kommer lika verklig, lika kroppslig som den gången. I de heliga sakramenten, i nattvarden, kommer han och ger oss del av sin heliga kropp, sin lekamen och sitt heliga och dyra blod. Thomas ville sticka sin hand i hans sida, sticka fingren i hålen efter spikarna i hans händer. Han behövde det inte. Vi får möta Jesus i den heliga nattvarden, osynlig men lika verklig som den gången. Och detta stärker tron, det befäster en människa i den saliggörande tron. Och vi har hans heliga ord bevarat. Och det förkunnas dag efter dag, söndag efter söndag, över hela jordens krets, för att föra människor till den saliggörande tron. Saliga är de som höra Guds ord och gömma det. Saliga är de som icke se och dock tro. Genom Guds nåd, genom Guds heliga ande och genom hans heliga ord i den kristna kyrkans gemenskap. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömske hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden, och bliva saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Söndag den andra efter påsk blir det här högmässa med nattvard klockan 9. Högmässa utan nattvard klockan 11. Och på eftermiddagen klockan 17. Klockan 5 eftermiddagen blir det här musikgudstjänst.
Herren vare med er. Låt om oss bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Om våra själars frälsning, om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, om alla trognas endräkt, om skydd åt denna helgedom och åt alla som här inträder, om herdar och själasörjare efter ditt sinne, om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, om helgelse till ande, själ och kropp, ropar vi till dig, o Herre. Hör oss, milde Herre, om frid i hjärta och hem, om kraft åt de unga att vandra på dina vägar, om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om lycka åt konungen och hans hus, om välsignelse över all överhet, om landets väl, om livets nödtorft, om hjälp under dagen och beskärm under natten, ropar vi till dig, o Herre. Om bistånd åt fattiga och sjuka, om återförande av de förvillade, om räddning åt dem som är i frestelse eller fara, om ståndaktighet åt ditt namns bekännare, om din närvaro allestädes där gråt och klagan råda, om förening med dem som gått hem i tron och nu vila i frid, om en stilla död och evig salighet, ropar vi till dig, o Herre. Vår Gud är värdig att mottaga pris och ära och makt från evighet till evighet. Amen.
Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Kom och lov om Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Böjen edra hjärtan till Gud och mottagen välsignelse. Herren välsigne eder och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över eder och vare eder nådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.